Förra veckan så jag predikade från texten där Jesus förvandlar vatten till vin från Johannesevangeliet. Och när Johannes har berättat färdigt om den händelsen där så säger han att det här var det första av de tecknen som Jesus gjorde. Och det här ordet tecken så använder Johannes gång på gång genom Johannes evangeliet när Jesus utför ett mirakel eller underverk eller vilket ord vi vill sätta på det, att Jesus gjorde ett tecken. Och så menar han då att det Jesus gör det är liksom det är en fantastisk händelse i sig, men det samtidigt så är det ett tecken för någonting större. Det är något speciellt som händer just då. Men inte tecknet i sig som är viktigt, utan det vill liksom visa vägen till något annat. Och jag sa förra veckan också att i engelskan så används ordet sign, alltså typ skylt. Tänk dig en vägskylt som pekar mot det mål du, som visar vägen mot det mål du är på väg till. Och så har Johannes lagt upp sitt evangelium på det här sättet med 7 olika sådana här skyltar som alla i sig är delmål, men de pekar vidare mot något annat, som en liten ledtråd mot vart vi är på väg. Och i dagens text så kommer ni se att Johannes säger efter idag att det här var det andra tecknet som Jesus gjorde. Det var kanske inte det andra, men när Johannes berättade så blir det andra. Just för han vill säga någonting med det. Och sen framöver resten av evangeliet får vi räkna själv. Men när vi kommer fram till palmsöndagen så kommer vi se att vi har kommit till 7. Men vi ska läsa ifrån Johannes 4 idag. Står det så här. Efter dessa 2 dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte blir erkänd i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen tog galileerna emot honom eftersom de hade sett allt som han gjorde i Jerusalem vid högtiden. De hade själva varit där vid högtiden. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa, Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. Han frågade vid vilken tid han hade blivit bättre och de svarade igår vid 7:e timmen släppte febern. Då förstod fadern att det hade hänt vid just den tid då Jesus sa till honom, din son lever. Och han kom till tro med hela sin familj. Detta var nu det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Judeen till Galileen. Ja, så Jesus är tillbaka i samma område där bröllopet var, där han förvandlade vattnet till vin. Det är flera dessutom har varit i Jerusalem där Jesus också har varit, och de har sett sett Jesus agera och så på många olika sätt där. Så ordet går runt, men nu är han här igen. Jesus är här. Det är han liksom, det börjar pratas vitt och brett om honom, och så väcker det förundran och nyfikenhet, men det väcker också tro. Men det finns mycket som man skulle kunna landa i, kände jag när man läser den här texten. Det är ett fantastiskt helande som sker. Det är också en man som visar på en väldigt väldigt stark tro. Men nästa vecka så kommer det bli lite mer om helande, så jag kommer inte gå in på den biten här idag. Men det som slog mig när jag läste den här texten den här veckan, dels först Jesu lite märkliga svar kan man tycka. Mannen kommer och är förtvivlad över sin son som ligger för döden. Och så säger Jesus, om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Det känns som att det saknas något, någon del av konversationen här. Det känns som att vi inte får hela bilden lite. Lite så. Vad är det Jesus reagerar på? Mannen ville ju bara att hans son skulle bli frisk. Men kanske vi fick en inledning eller en ledtråd i inledningen av det vi läste. Jesus själv hade vittnat om att en profet inte blir erkänd i sin hemtrakt. Men nu är han tillbaka. Det var väldigt vanligt så. Men nu är Jesus tillbaka i sin hemtrakt. Och folk, det blir ju lite motsägelsefullt. Först säger Jesus det, men sen så står det att Galileerna tog emot honom med glädje. Liksom. Men kanske är det så att Jesus han vill markera här. Vi förstår att de har varit med i Jerusalem en del. De har sett vad Jesus har sagt och gjort där. Och så kommer kanske flockas runt Jesus bara för att de vill se fler tecken och under. Så kanske är det Jesus är ute efter. Att han vill markera att sök liksom att inte bara söka efter några tecken utan också förstå vart de pekar emot. Att de läser på skylten men de ser inte, de går inte mot skyltens mål. Men det är inte enkelt. Men mannen han säger igen, det verkar inte bekomma honom, utan han säger igen, följ med mig så att min son blir frisk. Men Jesus säger åt honom, gå, din son lever. Och hans ord räcker här. Och det kanske var detta som Jesus var ute efter också. Att väcka tro hos mannen. Att inte bara vara någon som jagar efter sensationer. Inte för att mannen i sig var ute efter det, men det kan ju vara därför som så många kom till Jesus. Vi märker det senare i Johannes evangeliet också när Jesus har förvandlat bröd till mer bröd och mättat flera tusen där. Att då kommer de tillbaka, men vi vill se ett nytt tecken, vad kan du visa oss idag? Så, men Jesus han vill gå på djupet med människan. Så när Jesus säger igen till mannen, men gå, din son lever. Då tror mannen, och han följer den här skylten och så går han. Och utan att insistera på att Jesus ska följa med. Vilket var det han ville från början. Och när han väl kommer hem och blir mött av sin tjänare så förstår han att hans son har blivit frisk i samma ögonblick som Jesus uttalat orden. Ordet blev kött och bodde bland oss. Så inleder Johannes sitt evangelium och det är precis det som vi ser här i texten. Och när mannen är hemma igen, då kommer biten också som jag kanske har grunnat mest på den här veckan. En liten vers som vi kanske lätt inte lägger märke till eller bara läser förbi. Det stod så här, och han kom till tro med hela sin familj. Det mest naturliga i hela världen, eller hur? Kan man tycka. Är man med om något så stort så är det klart att man delar det med de som är närmast runt omkring sig och säkerligen fler där till. Men jag tänker här är också någon slags annan kultur som inte är så individualistisk som dagens svenska. Vi vet inte om familjen var liksom medveten om varför pappan var iväg, vad han gjorde när han var iväg. Men han är inte sen med att berätta vad Jesus gjorde. Så när han får reda på att sonen har blivit frisk samma stund som Jesus uttalade orden, så han är inte heller sen med att tillskriva Jesus ära för vad som hände och berätta han det för sin familj och hela familjen kommer till tro. Och varför jag har fastnat vid den meningen den här veckan är för att jag också sett det här programmet som har gått på SVT under rubriken Gud som haver barnen kär. Jag vet inte om ni har hunnit se alla de avsnitten än. Men det är ett program men som i stort sett delar vittnesbörd från olika unga människor som har farit illa i uppväxt i religiösa sammanhang. Och barn som kanske inte skulle hålla med om att det var positivt att hela familjen kom till tro. Och det är ganska jobbigt att höra de här människornas vittnesbörd. Speciellt, det är ju jättebrett, allt från mormoner, Jehovas vittnen, pingstvänner och så liksom hela, allt det bakar de ihop i samma program. Så det är ganska brett spektrum av människor de har med i programmet. Så det är ju speciellt kanske de sammanhang som liknar våra som blir jobbigast också att lyssna till. Men samtidigt så tänker jag att det är viktigt att inte bara sopa det under mattan utan faktiskt lära av dem så att det inte upprepas detta bemötande igen. Och det går att problematisera det här på många sätt. Det blir lite märkligt i de avsnitt där de möter föräldrarna till barn som har farit illa. Då de målar upp det som att föräldrarna gjorde ett aktivt val att uppfostra sina barn enligt den tro de har. Som att det skulle vara något konstigt. Det är ju det mest naturliga i världen. Och ingen har ju dåliga avsikter med det. Vi har varit med om någonting och mött Gud på olika sätt. Det är klart att vi vill dela det med våra barn. De flesta av oss kanske inte har gjort en så stark upplevelse som mannen i bibelberättelsen. Men vi har med oss andra positiva möten med kyrkan, med tron, med Jesus. Och det är såklart så speglar ju det hela livet. Och det skulle vara svårt då att uppfostra sitt barn helt neutralt. Det går ju liksom inte. Så det handlar ju inte bara om att ta med dem till kyrkan sådär. Men jag tror också att en hel del har ändrats under årens gång. Och mycket av den här skrämselundervisningen som en gång fanns tror jag inte, tack och lov, är så vanlig längre. För den är också så långt ifrån vad Jesus talar om. Så samtidigt när vi ser de här programmen så är det är lätt att slå ifrån sig och tänka att det här det vägs upp av allt det goda som tron för med sig. Och det är ju aspekter som inte kommer fram i ett sånt här program. Och så är det ju att de säger i inledningen av varje avsnitt att alla barn som växer upp i religiösa familjer far inte illa. Och det är ju, jag skulle vilja ändra det till att säga de flesta barn som växer upp i religiösa sammanhang far inte illa. I alla fall i våra sammanhang tror jag att det är så. Men det är samtidigt så är det, jag tänker det är viktigt att lyssna till de här rösterna. Och samtidigt får vi också fundera över vad finns det liksom för erfarenheter härifrån från vår kyrka som har gjort att unga människor har farit illa? Finns de eller vill vi inte se dem? Jag tänker det är också en sån viktig bit även om det är jobbigt. Det här har liksom skavt i mig sen jag har sett det här. Och egentligen skulle jag inte vilja liksom. Men vi kan inte låta det få vara det kan inte få styra allt annat, men vi kan inte heller blunda för det. Vi har så mycket gott och värdefullt och det finns så många goda vittnesbörd av vad kyrkan har gett till barn och unga Och jag tror inte det bara handlar om unga människor. Men det blir ju den här balansgången. Hur ska vi göra? Hur ska vi inte göra? Och jag tänker det är viktigt att vi tar det med oss. Vi får inte sluta tro att vi kan dela vår tro med andra. För det är viktigt att vi gör det. Men vi behöver samtidigt fundera kring hur gör vi det? De här människorna som har blivit liksom fått höra att om du inte gör si eller så, om du inte agerar si eller så hamnar du i helvetet och såna här bitar, och det är liksom det går inte i hand med Jesus liksom. Så hela vi behöver ha en medvetenhet om det här. Vi behöver också fundera kring vad sägs ifrån talarstolen. Vad sa han nu idag? är detta sunt? Liksom? Vi behöver lära oss att fundera, reflektera, ha dialog. Och inte bara svälja allt också. Jag är inte felfri bara för att jag står här. Och det är viktigt att ha med sig det också. Att vi behöver också liksom kunna ställ frågan till pastorn. Vad menar du med det där? Hur funkar det där? Vad tänkte du nu? Vi behöver lära oss det här att samtala om det vi lyssnar på också. Jag är bara rörig här idag. Jag ska inte säga så mycket mer. Jag hade jättesvårt att landa i det här. Men jag tänker att vi ska istället gå över och fira nattvard tillsammans. För att vi också ska få begrunda det här. Dels, vad finns det som har skavt här genom tiderna? Men också, vad får vi också fundera på? Vad har vi liksom för... Hur delar jag med mig av min tro till dem som finns runt omkring mig? Det handlar inte bara om barn utan om överlag när vi delar vår tro med varandra. Så låt inte de dåliga exemplen få dominera heller, utan låt allt det goda få också se till att ge försoning för det som har gått snett. Men låt oss också fundera kring, är det människor som vi behöver möta, som vi behöver ge upprättelse, förlåtelse och på olika sätt möta med Jesu exempel. Så i nattvarden så får vi fokusera på vad Jesus har gjort för oss, och vi vet att där är ordet försoning så centralt. Så låt oss närma oss honom som kallar oss. Ja, han kallar oss också att vända om från vår egen väg och låta hans, som vi Owen läste här, att han får leda våra steg också. Men Jesus gör det aldrig genom hot, utan han gör det med liv. Han ger oss liv, och ett liv i Jesu efterföljd leder till upprättelse, till enhet och försoning. Så låt oss alla komma inför Herren och ta våra egna liv och fundera kring hur är det med mig? Hur är det med min tro? Hur delar jag min tro? Alla de här frågorna får vi också ta till oss själva, och så får vi lägga dem vid Jesu fötter, och så får vi säga: men Jesus, jag klarar inte det här själv. Du får hjälpa mig. Och ibland går det snett, och det gör det. Men då får vi också likna Jesus vid att förlåtelsen är nära till hans. Jesus Kristus, jag tackar dig för att du är försoningens källa, Herre. Himmelske Fader, jag tackar dig för att du är god, du är helig och du är vår far, Herre. Tack för att du har omsorg om oss var och en, Herre. Tack för att du har omsorg om dem som har farit illa. Tack för att du vill hjälpa oss att gå vidare, men inte att sopa något under mattan, utan att få möta var och en också som behöver förlåtelse, som behöver upprättelse och försoning, Jesus. Tack för att du vill hjälpa oss att förmedla vad tron på dig innebär, Herre. Att få göra det på ett gott sätt, Herre. Där inte människor får med sig sår och drabbas av dig i många år, Herre. Tack Jesus för att det är goda nyheter för vad du har gjort för oss, Herre. Och hjälp oss också att förmedla det på ett gott sätt, Herre. Fader, jag ber om förlåtelse för de gånger jag har fallit i detta, Herre. När jag har gjort det fel, Herre. Hjälp oss alla att få dela ditt ord på ett gott sätt, Jesus. För det är goda nyheter. Be nu för vi får gå in i nattvarden att också få be dig om förlåtelse, Herre, men också be dig om att styra våra steg, led våra steg, Herre. Som individer men också som familj, som församling, Herre. Amen.